Kapitel 6. Falken. Väktaren var snabbare än Perrin med sina långa ben, och när Perrin knuffade sig in genom trängseln utanför värdshusdörren var Län redan på väg upp för trappan. Han gav inte intryck av att ha särskilt bråttom, och Perrin tvingade sig att själv gå lika långsamt. Bakom honom hördes sura kommentarer om folk som trängde sig före. En gång till, sa Auburn och höll upp silverbägaren för påfyllning. För all del. De låg i bakhåll vid vägen där vi red, och det var sannligen ingenting jag hade väntat mig så nära Remen. De kom rusande ur buskarna med vilda skrik, och på ett ögonblick var de mitt bland oss, högg som galna med spjuten. Två av mina män och en av Gans fick sätta livet till med en gång. Nå, jag känner ju igen en ailman när jag ser en, och Perrin skyndade sig upp för trappan. Nåväl, nu lär han väl känna igen en ailman i alla fall. Låga röster hördes bakom Orains dörr. Han ville inte höra vad hon hade att säga om det här, så han hastade förbi och stack in huvudet i Loyals rum. Ogens säng var en låg, tung möbel, dubbelt så lång och halvannan gång så bred som någon säng Perrin tidigare hade sett. Den upptog en stor del av rummet som var lika stort och fint som Orains. Perrin mindes vagt att Loyal hade sagt någonting om att den var gjord av sjunget trä. Hade situationen varit en annan hade han kanske stannat upp och beundrat de böljande linjerna som fick den att se ut som om den hade vuxit fram ur golvet. Någon gång i tiden måste Ogier ha vistats i Remen, för utöver sängen hade värden lyckats sitta en länstol i Loyals storlek fylld med kuddar. Där satt Ogier nu bekväm tillbakalutad, klädd i skjorta och byxor. Han kliade sig förstrött med tån på ankeln medan han skrev i en stor tygklädd bok som vilade mot ett av armstöden. Vi ger oss av, sa Perrin. Loyal spratt till. Det var nära att både bläckflaskan och boken föll ner på golvet. Ge oss av? Men vi kom ju nyss, mullrade han. Ja, vi ger oss av. Kom till stallet så fort du kan och låt ingen se dig gå. Jag tror att det finns en baktrappa som går ner vid köket. Med tanke på hur starkt matoset hade varit i hans ända av korridoren måste det finnas en sån trappa. Ogen tittade med saknad på sängen och började dra på sig sina högskaftade stövlar. Men varför? Vitrockarna, sa Perrin. Jag berättar mer sedan. Han slank ut innan Loyal hann ställa fler frågor. Själv hade han inte packat upp någonting. När han spänt på sig kogerbältet, dragit manteln om axlarna, slängt upp sadelväskorna och filtarna på axeln och plockat åt sig bågen, syntes inte minsta tecken på att han någonsin varit där. Inte ett väck på filtarna som låg hopvikta vid fotändan av sängen, inte en vattendroppe i det spruckna handfatet på kommoden. Till och med veken på talldanken var orörd. Jag måste ha vetat att jag inte skulle stanna. Jag lämnar visst aldrig några spår efter mig nu för tiden. Precis som man hade misstänkt fanns det en smal trappa ner till en korridor som gick förbi köket och ut på baksidan. Han kikade försiktigt in i köket. En spetthund travade på i sitt korghjul och vred ett spett med ett lammlår, ett stort stycke oxkött, fem kycklingar och en gås. Väldoftande ångor spred sig från en soppkittel som hängde över en annan härd. Någon kokerska syntes däremot inte till, och ingen annan levande själ heller, utom hunden. Perrin riktade en tacksam tanke till Auburn och hans lögner och skyndade ut i natten. Stallet var en stor byggnad i samma sorts sten som värdshuset, men här var det bara stenarna runt den stora porten som var polerade. Från en bjälke hängde en lykta som spred ett matt ljus. Rapper och de andra hästarna hade spiltor i närheten av dörrarna. Loyals stora springare fyllde nästan sitt bås. Lukten av hö och hästar kändes välbekant och lugnande. Perrin var först på plats. Endast en av stallkararna var i tjänst. En mager kar i smutsig skjorta och med stripigt grått hår. Han ville veta vem Perrin var som kunde ge order om att fyra hästar skulle sadlas. Vem var hans husbonde? Och vad gjorde han mitt i natten med knyten och väskor? Och visste mäster Förlan att han smög sig iväg på det här sättet? Och vad hade han gömt undan i de där sadelväskorna? Och vad var det för fel på hans ögon? Var han sjuk? Ett mynt kom singlande genom luften förbi Perrin. Det glänste av guld i lyktskenet. Stallkarn fångade upp det med ena handen och bet genast i det. Sadla på dem, Salern. Hans röst var mjuk, men mjuk som kallt järn, och stallkaren kilade kvickt iväg för att göra i ordning hästarna. Moraine och Loyal kom in i stallet just när hästarna var färdiga. Med Lärn i spetsen ledde de strax sina hästar längs en gata bakom stallet som förde ner mot floden. Den enda som uppmärksammade hästskornas låga klapprande mot gatstenarna var en utmärglad hund. Den gav skalle en gång men sprang iväg när de kom närmare. Det här lockar fram minnen, inte sant Perrin, sa Loyal. För att komma från honom var rösten låg. Tala tystare, viskade Perrin. Vad menar du för minnen? Men det är ju precis som förr i tiden. Ogen hade lyckats dämpa rösten något. Om han förut låtit som en humla stor som en häst var det nu än i hundstorlek. Att smyga iväg i natten med fiender bakom oss och kanske framför oss. Med fara och en kall fläkt av äventyr i luften. Perrin tittade förbryllat på Loyal över sadeln. Det var lätt gjort. Hans eget huvud var i jämn höjd med sadeln som knappt nådde Loyal till bröstet. Vad pratar du om? Det är nästan så jag tror att du börjar tycka om när det är farligt. Loyal, du måste vara tokig. Jag försöker bara fånga stämningen, sa Loyal med ett formellt tonfall, eller kanske urskuldande. Till min bok, jag måste få med allting. Men jag tror faktiskt att jag börjar tycka om det. Äventyret. Naturligtvis tycker jag om det. Det ryckte våldsamt i hans öron. Det måste jag, om jag vill skriva om det. Perrin skakade på huvudet. Vid stenkajen låg de promliknande färjorna tryggt förtöjda för natten. Tysta och mörka, liksom de flesta av fartygen. Runt ett tvåmastat skepp var det emellertid liv och rörelse. Tända lyktor och människor som rörde sig både på kajen och på däck. Lukten av rep och kära dominerade med starka inslag av fisk. Men i den närmaste av lagerbyggnaderna fanns någonting som avgav en skarp, kryddig doft, nästan gömd under de andra. Lärn letade upp kaptenen, en kort spänslig kar med en säregen vana att lägga huvudet på sned när han lyssnade. Köpslagandet var strax över och bommar och remmar riggades upp för att lyfta ombord hästarna. Perrin höll sig i närheten av djuren, pratade med dem. Hästar var inte förtjusta i ovana saker som att lyftas upp i luften. Men till och med väktarens stora hingst verkade bli lugnad av Perrins frammumlade ord. Lärn gav några guldmynt åt kaptenen och silverslantar till två matroser som barfota sprang iväg till ett förråd och hämtade havre. Andra besättningsmän tjudlade fast hästarna mellan masterna i en sorts hage av rep. De muttrade om hur besvärligt det skulle bli att hålla rent efter djuren. Perrin trodde inte att det var meningen att någon skulle höra, men hans känsliga öron kunde inte undgå att fånga upp orden. Männen var bara inte vana vid hästar. Det dröjde inte länge innan snögåsen var redo att segla. Kaptenen, hans namn var James Adara, hade fått skynda på avfarten en aning, men inte mycket. När förtöjningarna var lossade gick Lärn under däck tillsammans med Moraine och Loyal följde efter, gäspande. Perrin stod kvar framme i fören, trots att var och en av Ogiens gäspningar hade lockat fram en från honom också. Han undrade om snögåsen seglade snabbare än vargar kunde springa. Undrade om fartyget kunde segla ifrån hans drömmar. Sjömännen satte årorna i vattnet för att stöta ut fartyget från kajen. Just när en av hamnarbetarna fångade den sista trossen från fartyget kom en flicka i snäv delad kjol framrusande ur skuggorna mellan två av förrådshusen. Hon hade ett bylte i famnen och från axlarna fladdrade en mantel i mörkt tyg. Hon hoppade ombord just som männen med årorna började stöta ifrån. Ardarra kom flängande från sin plats vid rorkulten, men flickan la helt lugnt ner sitt byte på däcket. Med rapp, självsäker stämma sa hon, jag vill resa nedströms till, lika långt som han där. Hon nickade mot Perrin utan att titta på honom. Jag har ingenting emot att sova på däck. Jag besväras inte av väta och köld. Därefter följde några minuters köpslagande. Till slut lämnade hon ifrån sig 3 silvermarker, tittade besviket på de få kopparslantar hon fick tillbaka, stoppade ner dem i sin börs och kom fram och ställde sig hos Perrin. Hon omgavs av en doft av örter, lätt, frisk och ren. De mörka sneda ögonen över de höga kindbenen blickade mot honom. Sen vände hon blicken mot stranden. Perrin bestämde sig för att hon var i ungefär samma ålder som han själv. Däremot kunde han inte riktigt bestämma sig för om näsan passade i ansiktet eller var allt för framträdande. Du är en dåre, Perrin Ibarra. Varför bryr du dig om hur hon ser ut? Det var gott och väl 10 famnar mellan dem och kajen nu. Årorna skar ner i vattnet och lämnade vita sträck efter sig. Ett kort ögonblick övervägde han att kasta henne över bord. Där ser man, sa hon efter ett tag, att min väg skulle leda tillbaka till Ilien så snart. Det hade jag väl aldrig trott. Hon hade ljus röst och en aning tonlöst uttal, men det lät inte obehagligt. Ni är väl på väg till Ilien? Han spände läpparna. Tjura inte, sa hon. Det var allt en riktig röra ni lämnade efter er, du och den där ejlmannen. När jag gav mig av hade uppståndelsen bara precis börjat komma igång. Berättade du ingenting, sa han förvånat. Remenborna tror att ejlmannen tuggade av kättingen eller slet av den med bara händerna. De hade inte bestämt sig för vilket när jag lämnade dem. Hon lät höra någonting som var misstänkt likt fnitter. Åben klagade högljutt över att hans sår hindrade honom från att personligen jaga upp ejlmannen. Perrin fnös. Om han någonsin ser en ejlman igen kommer han att göra på sig. Han harklade sig och muttrade. Ursäkta. Jag vet inte det, sa hon. Som om hans kommentar inte varit det minsta opassande. Jag såg honom i Gehenna i vintras. Han kämpade mot 4 män samtidigt, dödade 2 av dem och fick de båda andra att ge sig. Nu var det visserligen han som började, vilket väl minskar äran en del, men de andra kunde sina saker. Han muckade inte gräl med några försvarslösa stackare. Men ett nöt är han likväl. Han har sina besynliga idéer om svarta skogen, den som en del kallar för skuggskogen. Har du någonsin hört talas om den? Han sneglade på henne. Hon talade om strid och dråp på samma sätt som en annan kvinna kunde prata om att baka bröd. Svarta skogen hade han aldrig hört talas om, men skuggskogen låg strax söder om Trufloden. Följer du efter oss? Du stirrade på mig på värdshuset. Varför gjorde du det? Och varför avslöjade du inte vad du hade sett? En ogier, sa hon med blicken vänd ut mot floden. Är en ogier, det ser vem som helst. Och det var inte särskilt mycket svårare att räkna ut var de båda andra var. Jag lyckades få en bra mycket bättre titt in i hennes nåd Alice kåpa än Auburn. Och av det jag såg slutade jag mig till att krigaren med stenansiktet är en väktare. Ljuset bränner mig om jag skulle vilja dra på mig hans vrede. Ser han alltid ut så där eller har han ätit sten nyligen? Nåväl, då var det bara du kvar. Jag tycker inte om sådant jag inte kan förklara. Återigen övervägde han att kasta henne över bord, denna gång på allvar. men nu syntes Remen bara som en suddig ljusfläck långt bakom dem i mörkret, och det var omöjligt att säga hur långt det var till stranden. Tydligen uppfattade hon hans tystnad som en uppmaning att fortsätta. Så där har jag alltså en... Hon såg sig om och sänkte rösten, fast den närmaste av besättningsmännen var sysselsatt med en åra 10 fot bort. En ACD, en väktare, en oger, och så du. En simpel karl från landet, om man ska döma efter första intrycket. Hon lyfte blicken, studerade uppmärksamt hans gula ögon. Han vägrade att vända bort blicken och log. Men så befriar du en fängslad ejlman, har ett långt samtal med honom och hjälper honom slutligen att göra pölsa av ett dussin vitrockar. Du gör väl sånt för jämnan. Du såg i varje fall inte ut som om det var något ovanligt. Jag anar någonting sällsamt hos ett sånt sällskap. Och sällsamma spår är just vad en hornsökare letar efter. Han blinkade förvånat. Det gick inte att ta fel på innebörden av hennes ord. Hornsökare? Du? Du kan inte vara en hornsökare. Du är en flicka. Hennes leende blev så oskuldsfullt att han nästan vände sig om och gick. Hon tog ett steg bakåt, gjorde en yvig gest och höll plötsligt en kniv i vardera handen. Lika snabbt och smidigt som om det varit gamle Tom Marilyn. En av kararna vid årorna gav till ett halvkvävt ljud och 2 andra snubblade till. Årorna svängde och trasslade ihop sig och snögåsen krängde till. Tills ett rop från kaptenen fick mannarna att ta sig samman. Den svarthåriga flickan hade trollat bort knivarna igen. Med flinka fingrar och snabbtänkthet kommer man bra mycket längre än med svärd och muskler. Skarpa ögon är också en god hjälp. Och som tur är har jag det också. Och blygsamhet därtill, muttrade Perrin. Men det verkade inte som om hon hörde det. Jag avgav eden och tog emot välsignelsen på Tamas stora torg i Ilian. Det kan hända att jag var yngst, men i den trängseln med alla trumpeter, cymbaler och ropande människor. En 6-åring kunde ha avgett eden utan att någon lagt märke till det. Vi var fler än 1000, kanske 2000, och alla hade vi en egen idé om var vi skulle hitta Valeres horn. Jag har själv en teori. Den kan fortfarande stämma, men en hornsökare har inte råd att försumma ett sällsamt spår. Det är ställt bortom allt tvekan att man måste följa ett sällsamt spår för att finna hornet. Och något sällsammare än det som ni lämnar efter er har jag då aldrig sett. Vart är ni på väg? Till Ilian? Någon annanstans? Vad har du för teori? Frågade han. Om var hornet finns? I tryggt förvar i Tervallon hoppas jag, och ljuset givet att jag slipper att någonsin se det igen. Tror du att det är i Gelden? Hon tittade fundersamt på honom. Han hade en känsla av att hon inte gav upp ett spår så lätt, men han skulle gärna förse henne med sidospår så länge hon var beredd att nappa på dem, och sa sen: har du någonsin hört talas om Manne Theron? Han var nära att storkna. Jag har hört talas om det, sa han försiktigt. Alla Manne Therons drottningar var ACG och kungarna var deras väktare. Det är svårt att föreställa sig, men det är vad som står i böckerna. Det var ett stort land, större delen av Andor och Gelden och mer därtill. Men huvudstaden, själva staden Manne Theron, låg i Dimbergen. Det är där jag tror att hornet finns. Såvida nu inte ni 4 leder mig till det. Perrin reste borst. Hon föreläste för honom som om han var någon okunnig bondtölp. Du lär inte hitta vare sig hornet eller Manne Theron. Staden förstördes under trollockkrigen. Den sista av landets drottningar tog in mer av kraften än hon kunde styra när hon försökte hämnas sin make som svartfurstarna hade dödat. Moraine hade berättat vad de hette, både kungen och drottningen, men han kom inte ihåg namnen. Inte i Manne Theron, bondpojke, sa hon lugnt, även om ett sånt land skulle bli ett bra gömställe. Det har funnits andra riken och andra städer i Dimbergen, så långt tillbaka i tiden att inte ens Eishedena minns dem. Tänk bara på alla berättelser om att det för otur med sig att gå upp i Dimbergen. Vad skulle bli ett bättre gömställe för hornet än någon av dessa glömda städer? Jag har hört sägner om att det ska finnas någonting gömt i bergen. Skulle hon tro honom? Han hade aldrig varit bra på att ljuga. Det framgick aldrig riktigt i någon av berättelserna vad det var för någonting. Bara att det var en enastående dyrgrip. Det kanske är hornet. Men Dimbergen sträcker sig över många hundra mil. Om du skulle kunna hitta hornet borde du inte öda tid på att följa efter oss. Du lär få skynda dig om du ska hitta hornet innan Åbarn och Gern gör det. De tror att hornet finns gömt i svarta skogen, sa jag ju. Hon såg upp mot honom och log. När hon log såg munnen inte alls för stor ut. Och jag sa ju att en hornsökare måste följa sällsamma spår. Det var tur för er att Åbarn och Gern blev sårade när de kämpade mot alla sina älmän. Annars hade kanske de också varit ombord. De kommer åtminstone inte att vara i vägen, eller försöka ta över kommandot, eller mucka gräl med väktaren. Han brummade uppgivet. Vi är bara färdmän på väg till Ilion, flicka. Vad heter du? Om jag ska behöva dela skepp med dig i flera dagar kan jag inte kalla dig för flicka hela tiden.
Jag kallar mig Mandarb.
Perrin förmådde inte hålla tillbaka ett frustande skratt och fick en glödhet blick ur de sneda ögonen.
Jag ska lära dig någonting, bondpojke.
Hennes röst var fortfarande lugn och stadig, om än nätt och jämnt. På det gamla språket betyder Mandarb svärdsklinga. Det är ett namn värdigt en hornsökare. Så småningom fick han skrattet under kontroll och kunde utan att kikna peka bort mot rephagen mellan masterna. Ser du den där svarta hingsten? Han heter Mandarb. Vreden försvann ur hennes ögon och röda fläckar blommade upp på kinderna.
Åh, det namn jag fick när jag föddes är Sarine Bashira. Men Sarine är inte något namn för en hornsökare. I sagorna heter de alltid saker som Rågors örnöga.
Hon såg så snopen ut att han skyndade sig att säga: jag tycker att Sarine är ett bra namn. Det passar dig. Hettan flammade åter upp i hennes ögon och ett ögonblick trodde han att hon skulle trolla fram en av sina knivar igen. Det är sent, Sarine. Jag vill hinna sova lite innan det blir ljust. Det kröp i honom när han vände ryggen mot henne och gick mot luckan som ledde ner under däck. Besättningsmännen trampade fortfarande fram och åter över däcket med sina åror. Dummer, inte skulle en flicka sticka en kniv i dig. Inte med alla dessa människor runt omkring. Eller skulle hon? Just när han nådde fram till luckan ropade hon till honom. Du, bompojke! Jag kallar mig kanske Fail istället. Det kallade min far mig ibland när jag var liten. Det betyder falk. Han stelnade till och var nära att missa första steget på lejdaren. Ett sammanträffande. Han tvingade sig att klättra ner utan att vända sig om och se på henne. Det måste vara ett sammanträffande. Det var mörkt i gången nedanför. Men månljuset som strilade ner bakom honom räckte för att han skulle se. I en av hytterna var det någon som snarkade högljutt. Min, varför skulle du tvunget se allt det där?